Rejäla klappar på axeln, leenden och en lång handskakning när de ses för sjätte gången på bara 10 månader.
Does anybody recognize this man?
Israels premiärminister och USAs president har en unik relation.
Not too many people.
Ingen annan ledare än Netanyahu kommer i närheten av att träffa Trump så ofta.
He's a wartime prime minister. He's done a phenomenal job.
Och den 29 december möts de igen för att diskutera en rad avgörande frågor för Mellanöstern.
Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening.
Det sker i en tid då regionens maktallianser stöps om i grunden. Där fiender kan bli vänner. Och vänner ibland blir fiender. Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Isabel Kirenbäck och Anders Persson. Jag heter Olle Wiberg. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen den 30 december 2025. Vårt sista för i år. Denna gång radiokorrespondenterna utan korrespondenter. Men två välbekanta röster, statsvetarna Isabel Kirenbäck och Anders Persson, finns med oss dagen efter det här mötet. Anders, du följde väl det där i realtid, eller hur?
Det stämmer, det gjorde jag.
Var det spännande?
Nej, jag skulle säga att det var kanske mindre spännande än vad det har varit tidigare. Det påminner ju om hur det brukar se ut. Det var ju ryggdunkningar och matchande slipsar och en grabbig stämning överlag, om man får uttrycka det så. Men det var inga rykande pistoler eller banbrytande nyheter som kom ut ifrån det här mötet igår.
Men vi ska ändå försöka förstå vad det innebär, för det finns många frågor där stora saker står på spel. Och det är alltså det sjätte besöket på 10 månader som Netanyahu gör hos Trump sedan han installerades för sin andra mandatperiod. Isabel Kirenbäck, vad är det för relation de här två männen har till varann?
Nej, men det är uppenbart att de har en förtroende för varandra och är intresserade av att träffas och diskutera inte bara Gaza utan stora frågor som gäller Mellanöstern överlag. Samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att Trump har ju vid flera tillfällen varit öppet irriterad på Netanyahu och kallat honom besvärlig och andra saker. Så att det är ju inte helt självklart alltid att den här relationen alltid är så stark som den kanske föreföll var igår. Men det är helt klart så att de har gemensamma intressen och de har gemensamma blickar på inte allt, men mycket av det som sker i Mellanöstern. Och att de också har utbyte av varandra och därför ses på det här sättet.
En vanlig fras som jag hör från statsvetare, säkerhetsexperter och kommentatorer, kanske framförallt i USA, det är att de här männen litar nog inte på varandra. De kanske inte ens gillar varandra, men de behöver varandra. Vad säger du om det, Anders?
Ja, alltså så kan det säkert vara. Det är ingen tvekan om att Donald Trump har valt väldigt tidigt att inta en pro-israelisk linje. Och det hade han säkert gjort även om det hade varit någon annan än Benjamin Netanyahu som hade styrt Israel. Så kan det säkert vara. Det finns till exempel ett berömt citat från Trump efter det att han förlorade mot Joe Biden, där han talar väldigt, väldigt negativt om Netanyahu och säger väldigt fula ord om honom som inte lämpar sig att säga i radio. Så det kan absolut vara så att de innerst inne inte litar på varandra, men att de ändå kommer väldigt väl överens. Jag tror också att de har ett modus mot varandra som passar den andra väldigt väl. Till exempel Netanyahu öser ju beröm över Trump och ville nominera honom till Nobelpriset, och igår fick han ett israeliskt pris. Och på samma sätt så försöker ju Trump hjälpa Netanyahu att bli benådad från de rättegångar som han är föremål för just nu. Och det är ju också, ska man säga, väldigt anmärkningsvärt att en ledare för ett demokratiskt land så tydligt lägger sig i inrikespolitiken i ett annat demokratiskt land. Det är väldigt, väldigt anmärkningsvärt och ovanligt också.
En annan sak som jag kan, tycker kan vara värt att nämna så här, det är också deras syn på inrikespolitiken i deras egna länder, där de ju båda är politiker som anser sig vara ansatta av den inhemska median till exempel, och väldigt kritiska till inhemsk media, väljer vilka kanaler de vill prata med och inte prata med inrikespolitiskt. De är också politiker som inte drar sig för att flytta eller försöka flytta länderna i mer illiberal riktning, skulle man kunna säga, med hjälp av olika politiska beslut och så vidare. De driver den typen av politik på olika sätt. Men det är också någonting som förenar dem, skulle jag säga.
På agendan igår så stod ju flera punkter förstås. Vi ska gå igenom dem och via dem också blicka ut över Mellanösternregionen med början i Iran. Efter 12 dagars krig mellan Israel och Iran tidigare i år, där även USA gick in och bombade, så blir ju frågan hur du bedömer läget nu, Isabel, kring just Iran och de här två ledarna som nu möttes.
Nej, men det är ju uppenbart att man följer israelisk debatt och media och kommentatorer och så vidare den sista tiden, så har det ju varit extremt fokus på Iran igen. Och även Hezbollah, Libanon, men framförallt Iran skulle jag säga. Och där handlar det ju om de här ballistiska robotsystemen som Iran fortsätter att utveckla, och där de också hade testningar i förra veckan som utgör en helt annan typ av säkerhetsproblem och hot mot Israel, och där det finns en, för att just Israels egna försvarssystem har svårare att hantera just dem. Och där finns det ju i Israel en växande oro. Det märker man inte bara på den sittande regeringen, utan också i samtalet överlag, på att Iran nu håller på att bygga upp inte bara sitt kärnteknologiska program igen, utan just det här ballistiska robotsystemet med nya typer av avfyringsramper, kanske mer under marken och så vidare. Och att detta då är någonting som man måste hantera, och där då Netanyahu och den sittande regeringen kanske är mindre intresserade av den diplomatiska vägen. Samtidigt är det möjligt att man har försökt få att Benjamin Netanyahu under det här samtalet nu har försökt förmå USA att mer kraftigt ta i tur med detta igen då, den diplomatiska vägen. Eller så har han låtit det vara och försökt övertyga Netanyahu eller Trump om att det är rätt tid att militärt konfrontera Iran igen. Mm. Men detta är en pågående diskussion i Israel, och det är säkert också det de diskuterade igår. Och där ju Trump gick ut också och var ganska tydlig på den punkten och sa att om det behövs i framtiden så kommer vi stötta Israel om de vill slå till mot Iran igen.
Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down, we'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening.
Ja, han var rätt så bombastisk ändå i hur han uttryckte sig, Trump. Vad säger du, Anders Persson? Du sa ju att det var inga breaking news från mötet, men ändå, när det gäller Iran, hur brännande tycker du att det var?
Ja, det var väl det mest brännande och det mest banbrytande och kanske den viktigaste nyheten som de flesta analytiker tog med sig från mötet igår. Det vill säga ett explicit hot emot Iran från Donald Trumps sida. Och jag tror, jag är lite inne på det som Isabel sa precis, att jag tror att det finns en uppenbart förhöjd risk för någon typ av eskalering under det kommande året mellan Israel, USA och Iran. Det behöver inte vara ett fullskaligt krig eller stor bombkampanj. Det kan vara mindre typer av eskalationer också, alltså mer kortvariga attacker. Det kan vara att Iran väljer att använda någon typ av asymmetrisk krigföring, terrordåd, politiska mord, cyberattacker eller liknande. Men att det finns ett förhöjt hot för någon typ av eskalering mellan de här aktörerna under det kommande året, det är någonting som många analytiker tror.
Och där var ju Irans president ute också och bemötte detta och har ju varit tydlig med också att markera då att de står sig starkare nu än de gjorde under det här 12-dagarskriget, och att de är mycket bättre rustade så att säga än inför 12-dagarskriget.
Ja, för samtidigt har ju både Netanyahu och Trump pratat om hur pass allvarligt man lyckades slå mot Iran. Hur ska man förstå hur pass decimerat det här landet blev efter de här storskaliga attackerna som både Israel och USA gjorde?
Det är väldigt svårt att veta det, därför att den springande punkten där är att det går inte att verifiera exakt vilka skadeverkningarna är gentemot Irans kärnteknikanläggningar. Vi vet ju att framförallt Trump och även Netanyahu var väldigt tidigt ute och sa att hela de här anläggningarna är helt förstörda och så vidare. Sen så har det ju kommit fram olika typer av underrättelseuppgifter både från USA och från Israel som då gör gällande att de var inte alls så framgångsrika och väldigt oklart vad som finns kvar av Irans kärnteknikprogram och det anrikade uranet, vad som har hänt med det. Vi ser också här en principiellt viktig diskussion om det man kan kalla för politiserade underrättelseuppgifter, så att i det allt mer illiberala USA och Israel så är det svårare för underrättelse- och säkerhetstjänsterna att komma med uppgifter som går emot vad de politiska ledarna säger eller vill att verkligheten ska vara. Så vi ser ju interna debatter i USA och Israel exakt vad det var som skedde under det här korta kriget i somras och exakt vilka skadeverkningarna är på de här anläggningarna och så vidare. Och ifrån ett utifrån perspektiv, alltså som analytiker, så i den roll som jag och Isabel har, så är det är omöjligt att verifiera vad som förstördes eller inte förstördes, framförallt vad gäller det som finns inuti anläggningarna.
Ja, däremot så är det ju så att det finns analytiker i Israel kanske tidigare tjänstgjort för IDF, det israeliska försvaret och så vidare, som lyfter just det här att den här kombinationen då, att den här konfrontationen, militära konfrontationen och 12-dagarskriget, det är en sak, men man behöver också jobba diplomatiskt. Så att just den här kombinationen av olika, att använda diplomatin nu skulle kunna vara rätt tillfälle, för att man har ändå slått till militärt och försvagat Iran, och då är det dags att använda de diplomatiska verktygen nu. Så att den debatten och diskussionen finns ju i Israel bland de här experterna på underrättelse och militär och säkerhetstjänst och så vidare.
Jag kan lägga till där att vi ser ju i forskningen att den viktigaste lärdomen ifrån det man kallar för framgångsrika krig, det vill säga när en eller flera aktörer har nått en tydlig framgång i ett krig, och det är alla analytiker överens om att USA och Israel åstadkom i somras gentemot Iran. Men då är utmaningen att omvandla sina framgångar på slagfältet till någon typ av diplomatiska vinster vid förhandlingsbord, alltså att låsa in sina militära framgångar till diplomatiska framgångar, och det har Israel och USA hittills misslyckats med, och det gör också att krigsrisken eller risken för ytterligare eskalering då blir högre när man misslyckas diplomatiskt efter ett framgångsrikt krig.
Det här leder oss också in på Irans allierade i regionen också, som senaste året blivit kraftigt försvagade militärt, framförallt i Libanon där Hezbollah finns. Och enligt en FN-resolution så ska Hezbollah ha avväpnats senast imorgon, sista dagen på året. Isabel, vad säger du om det här? Gav det här mötet mellan Trump och Netanyahu något nytt kring detta?
Nej, det skulle jag inte säga, men det är ju en påtaglig skillnad hur Trump sammanfattade och uttalade sig kring Hezbollah och Libanon i jämförelse med Iran. Och här förefaller han inte vara lika öppen för att stötta Israel lika tydligt när det gäller till exempel en militär konfrontation igen med Hezbollah, eller de pågår ju hela tiden, men en större militär konfrontation igen. Utan menade att utan här finns det ju en uppfattning då hos många, inte bara Trump, att man måste, den libanesiska regeringen är tydlig med att de vill göra detta. Det finns för samtal mellan libanesiska regeringen, Frankrike, USA, även direkt med Israel. Försvarsministern, den israeliska försvarsministern har träffat representanter från den libanesiska regeringen, där man menar att det är fortfarande så att den libanesiska regeringen absolut vill göra detta, men det tar längre tid än de har trott. Och de ber så att säga om tålamod att vänta in detta. Och där förefaller det ju som att Trump också landar, medan kanske den sittande regeringen och Netanyahu skulle också kunna tänka sig att slå till hårdare mot Hezbollah igen nu när tidsfristen rinner ut.
Många av våra lyssnare vet vid det här laget att det är Hezbollah som suttit på den egentliga militära makten i Libanon och att det förstås är just Hezbollah som Israel säger sig vilja bekämpa, inte Libanon som stat. Men vad händer då om Libanons regering och reguljära armé inte förmår avväpna Hezbollah och samtidigt motsätter sig att Israel attackerar mål inne i dess suveräna stat? Vad kan det här öppna för? Vad säger du, Anders?
Ja, då blir det ju en sån här fortsatt limbo-situation som Libanon har varit i under många, många år redan. Det vill säga att det finns parallella statsstrukturer med en substatlig aktör, det vill säga Hezbollah, som är, i många fall är starkare än vad staten är. Och det leder ju till en mängd förvecklingar för Libanon och bidrar till att göra Libanon till det man kallar för en svag eller fallerad stat. Så den uppenbara risken här är ju att Libanon fortsätter att befinna sig i, ja, men i någon typ av osäkert limbo-förhållande. Och även där med en uppenbar risk för nya krig mot Israel. Det finns också risk att Israel fortsätter det här lågintensiva bombandet av Libanon som vi har sett nästan på daglig basis sen vapenvilan ingicks där mellan Israel och Hezbollah.
Jag blir intresserad av just risken för en konflikt mellan Libanon som stat och Israel om man nu motsätter sig det här. Vad säger du om det, Isabel?
Men jag tror att här måste man se också att det är en stor skillnad mellan Iran och Libanon. I Libanon finns det också partier och organisationer och delar av befolkningen som är kritiska, djupt kritiska mot Hezbollah, att Hezbollah har den här makten. Så det är ju ett delat samhälle och det är också delat politiskt. Och det gör ju att det finns möjlighet för de grupperna i Libanon att driva en agenda som mer också i enlighet med den agenda som Israel driver. Dessutom så finns det ju samarbeten som har påbörjats mellan Libanon och Israel, till exempel kring gasutvinning och annat. Så att det finns nätverk och organisationer som arbetar diplomatiskt väldigt mycket med just att få till stånd kontakt mellan och bättre samarbete och relationer med staterna, till exempel i den här delen av Medelhavet där även Cypern inkluderas då ibland och även Grekland och så. Så att det finns en annan typ av struktur också för att minska risken för en direkt konfrontation eller krig mellan Libanon som stat och Israel. Så det har jag svårt att se att det skulle ske.
Så det låter lite lugnande om de här diplomatiska förbindelserna finns så pass djupt rotade?
Ja, eller? Men det är ju inte lugnande såklart för den delen av befolkningen som bor i de områdena där Hezbollah, dels är stödet starkt för Hezbollah där, men det är också de områdena där det här lågintensiva kriget som Anders pratar om pågår hela tiden och där Israel bombar regelbundet såklart. Och skulle det bli ytterligare en starkare och värre konfrontation mellan Israel och Hezbollah så är det ju den typen av befolkningen i de områdena också som kommer att bli utsatta för det.
Tillbaka
och människorna såklart i norra Israel, och det är viktigt att komma ihåg här, för det var ju det som hände under eskaleringen av kriget, när kriget nu under de senaste två åren också inkluderade Israel och Hezbollah, så var det ju också både den libanesiska befolkningen i södra Libanon och den israeliska befolkningen i norra Israel som levde under den här situationen då.
Tillbaka till mötet mellan Netanyahu och Trump och den stora frågan om Gaza som kanske var huvudnumret för mötet. Åtminstone har det i alla fall framstått så utåt sett. Det handlar ju om framtiden och om överenskommelsen om vapenvila kan gå in i fas 2 med en avväpning av Hamas och ett israeliskt tillbakadragande. Vad la ni märke till här? Vad säger du, Anders?
För mig så var det väldigt påfallande hur lite som sades rent konkret om vad som ska hända med Gaza i framtiden. Det kom nästan inga nyheter alls kring det, och det var många analytiker som hade väntat på att få höra vad Trump och Netanyahu säger vad gäller avväpningen av Hamas, vad gäller den israeliska arméns tillbakadragande eller inte från Gaza, vad gäller internationella styrkors närvaro där, vad gäller den här transitionen rådet som ska styra Gaza i framtiden enligt Trumps tidigare fredsplan, hur hela det här kalaset ska finansieras och så vidare, i vilken sekvens de olika sakerna ska ske, vad som det ska börjas med och så vidare. Alla de frågorna kvarstår, och det tolkar analytiker som ett dåligt tecken, och som ett tecken på att framtiden för Gaza ser prekär och osäker ut.
Ja. Om jag bara ska komma in där med, så skulle jag säga att det som jag håller helt med Anders. Det var förvånande också med tanke på att Trump förefaller ha varit väldigt intresserad och var väldigt intresserad av att övergå i fas 2 nu. Och där en fundering man kan ha där är ju att den här kroppen av den här kvarlevande israelen Rangvili, som Netanyahu och den israeliska regeringen hela tiden återkommer till, och befolkningen också. Och
den enda kvarvarande
den
kroppen
enda kvarvarande
i Gaza.
Precis, som man menar måste lämnas tillbaka innan fas 2, det går över i fas 2. Det är ju möjligt, alltså Rangvilis föräldrar var med vid det här mötet eller i Florida då, och träffade representanter för den amerikanska administrationen. Och det där är ju en möjlig tanke att Netanyahu verkligen har, för det har funnits en oro då att Trump vill gå vidare utan att det här är uppklarat, och det finns också spekulationer kring om det är så att Hamas eller Islamic Jihad faktiskt vet vad den här kroppen finns men använder sig av den för att fördröja den här fas 2. Så det finns många olika spekulationer kring detta, och där finns det ju, skulle man kunna fundera på om Trump lyssnade på Netanyahu där och valde då att inte pressa på med den här fas 2 förrän bland annat detta då, det är ju andra grejer som inte uppfyllda från Israels sida också, men bland annat detta med Rangvilis kropp då, att invänta det så att säga. För det är förvånande, skulle jag säga, att det sa så lite. Och en annan fråga man kan fundera på, det är ju fokuset. Alltså, USA förefaller ju vara väldigt, Trump förefaller vara väldigt fokuserad på Ukraina igen nu. Och i Israel har vi ett kommande val nu i år. Så frågan är också hur starkt fokuset är på Gaza nu. Man skulle ju tro att det... Och det var ju något som har diskuterats tidigare, att risken med de här faserna är att när en fas är klar så svalnar intresset och fokuset går vidare till något annat. Och risken är ju att det är det vi ser nu.
Att gå in i fas 2 av den här överenskommelsen, det verkar ju Trump vilja skynda på medan Netanyahu vill sakta ner den där processen. Ni har ju inte Trump som ert specialområde, men utifrån ert perspektiv ändå på den här konflikten, vad är det Trump verkar vilja och varför? Vad säger du, Anders?
Ja, så han verkar ju vilja, vad ska man säga, bibehålla lugnet, skulle jag säga, till att börja med i Gaza. Och sen är det ju ingen tvekan om att han vill avväpna Hamas och allt sådant. Men om man är kapabel att verkligen göra det, och om man är kapabel att kunna rikta uppmärksamhet och fokus och resurser så som det krävs för att verkligen lyckas med alla de här grejerna, det är jag osäker på. Och samma sak gäller om han verkligen är beredd att pressa parterna här till att verkligen implementera alla de olika delarna av den här vapenvilan. Det är jag också osäker på. Jag menar, bara några timmar innan Trump och Netanyahu möttes igår, så var ju Hamas ute och sa i sin egen presskonferens att de inte alls tänker låta sig avväpnas under rådande omständigheter. Så där är ju många, många svåra diplomatiska knutar att lösa upp för Trump här.
Och ett stort bakslag där, måste man nästan kalla det. Det har ju varit hela den här diskussionen kring den internationella stabiliseringsstyrkan, där stater först verkligen anmälde sitt intresse direkt och sa att man absolut är villig att bidra till den. Men ju längre tiden har gått och ju tydligare det har blivit att en avväpning av Hamas kommer att vara betydligt svårare än man har tänkt sig, och det kanske också ska ligga på den här styrkan att göra det, så har ju staterna staterna börjat vara betydligt mycket mindre intresserade av att delta. Och där är det ju typ Turkiet och Qatar och kanske Indonesien, Azerbaijan, några stater som man har fortfarande står fast delvis för att de kan tänka sig ingå. Men här detta EU måste ju betraktas som ett bakslag för Trump och den amerikanska administrationen, att detta inte har gått enklare att lösa. Och det hänger ju intimt samman då med avväpningen av Hamas också.
Då har vi ju nämnt ett par frågor som var uppe på bordet inför det här mötet, och många av dem har ju en slags militär fond. Men det har ju sedan länge också funnits en diskussion, framförallt inom Israel, hur det här nya läget skulle kunna utnyttjas när alla landets fiender är så pass försvagade och att det då öppnar sig nya potentiella allianser. Det här är ju en gammal stötesten för Israel, att istället för att ha de här ständigt pågående krigen så skulle man kunna få ett mer stabilt läge och en ny säkerhetsordning i regionen. Vad säger du om det, Isabel Kirenbeck? Hur ser utsikterna ut för något sånt, tycker du?
Ja, men det finns ju intressanta policyanalyser som görs. Jag läste en för ett tag sedan från ett institut i Dubai som menar att de starka staterna efter de här två åren, drygt två år nu, är Saudiarabien och Israel. Men där det samtidigt skrivs fram att samtidigt så kanske inte Saudi är lika intresserad av att skynda på normalisering med Israel just nu, med tanke på att Iran och dess allierade är så försvagade. Så att med det vill jag bara säga att det är inte bara Israel som ser ett nytt Mellanöstern framför sig och som bygger nya allianser eller vill bygga nya allianser, utan det är ju en rad andra stater också. Men det är ju helt klart så att regionen är förändring, och med stater som Syrien till exempel, där det är väldigt oklart vilken riktning staten kommer att gå, om Al-Shara kommer att lyckas med det här han vill, om han kommer att stå fast vid det han säger att han vill göra. Och andra stater också som förflyttar sig och förändras under den här perioden, så är det ju oklart hur Mellanöstern kommer att se ut framöver. Och det är det alla stater inklusive Israel är medvetna om, och därför så ser man nog nu över vilka andra möjliga scenarier man kan tänka sig och vad det kan vara viktigt att etablera kontakter med och så vidare, och att nya relationer med, samarbeten med.
Jag kan lägga till två saker här, och man kan ju argumentera till exempel om man tittar på den israeliska börsen, och den har utvecklats, och har den utvecklats väldigt starkt, framförallt under det här året, och det ser ju analytiker som ett tecken på att Israel har vunnit de här krigen. Och att Israels position i Mellanöstern har stärkts och att dess fienders positioner har försvagats i linje med det som du sa det i din fråga. Sen så kan man ju ta ett mer kritiskt perspektiv och säga att även om Israel har vunnit krigen hittills tillfälligt mot Iran och Hezbollah, mer oklart mot Hamas, så den stora utmaningen kvarstår ju att försöka omvandla de här initiala militära framgångarna till diplomatiska framgångar, och det har Israel misslyckats med i många fall. Och det innebär att då finns ju risken för nya krigsutbrott eller andra typer av eskalationer kvar. Och det ser vi ju inte minst just nu vad gäller Iran.
Och där tycker jag det är intressant också att visst, nu har Netanyahu varit sjätte gången och träffat Trump och så vidare. Men det är också tydligt att Trump har mycket goda relationer och involverar stat som Saudiarabien, Turkiet och även Qatar i de här diskussionerna. Och ibland kan det ju förefalla som att situationen, alltså Gazas framtid och bland annat då snarare handlar om att det är USA och Qatar och Turkiet och Saudiarabien som på något sätt drar upp riktlinjerna, medan också Israel och inte minst absolut den palestinska myndigheten Hamas är exkluderade och så att säga ska representeras av Qatar och Turkiet. Men jag tror att det är viktigt också att påpeka att det finns mycket starka band och allianser mellan USA och ett antal stater i Mellanöstern nu. Där det också vi vet att Israel är mycket skeptiska till exempel kring vapenförsäljning av stridsflyg och annat till vissa av de här staterna från USA då.
Så mycket är uppkastat i luften. Vi ska strax komma in mer på de riktigt stora dragen i Mellanöstern just nu. Det geopolitiska läget som håller på att omstöpas. Men en till sak som jag vill lägga till ekvationen är en nyhet som en del kanske höjde på ögonbrynen åt i förra veckan. När det blev känt att Israel erkänner Somaliland som självständig nation. En liten utbrytarrepublik på Afrikas horn. Som i praktiken varit självstyrande sedan början på 90-talet. Isabel, du var väl inte helt förvånad över det här?
Nej, jag har ju ett stort forskningsprojekt som handlar om Röda havsregionen. Och där har det här förekommit diskussion om detta tydligt väldigt länge. Att det finns intresse för från Israels sida att erkänna Somaliland. Och Somaliland vill såklart bli erkänt av så många stater som möjligt. Och man ser det då som möjligt att de är Israel erkänner Somaliland så kanske andra följer, till exempel USA. Nu var ju Trump ute väldigt kort och kommenterade detta igår och sa att Israel har rätt att erkänna vilka stater de vill och bedriva sin egen utrikespolitik, men det förefaller inte som att USA tänker erkänna Somaliland. Men detta är ju ett exempel på de här geopolitiska förändringarna och nya allianserna som vi ser i Mellanöstern idag.
Innan ni berättar mer vad det här betyder så behöver vi sätta Somaliland mer på kartan ändå, tycker jag. Det har ju inlopp till Röda havet, ligger mycket nära Jemen jämfört med hur långt Israel är från Jemen så att säga. Där ju en av Israels många svuna fiender finns, Houthi-rebellerna. Hur ska man förstå Israels motiv här, tycker du, Isabel?
Ja, dels handlar det om att de hoppas och att få möjlighet att ha en militärbas i framtiden i Somalia, i Somaliland. Det är en anledning, mycket närmare Houthi-rebellerna, mycket enklare att slå till mot dem, mycket bättre också om man vill kunna bedriva alltså militär och säkerhetspolitiska liksom frågor, lyfta in det så att säga, mycket närmare där Houthi-rebellerna är. Det är en anledning. Sen är det klart att det finns en stor hamn i Somaliland också som är viktig. Och vi vet att Israel har allt mer på senare tid också riktat blickarna mot Röda havet. Länge har man inte gjort det, men nu har man gjort det. Och det handlar delvis om och transport. Och detta är ju historiskt en av världens viktigaste transportleder från Suezkanalen in ner genom Röda havet. Då. Det är en anledning. Sen så är det också kopplat, skulle jag säga, delvis till Turkiet. Turkiet har ju under lång tid etablerat sig på Afrikas horn på olika sätt. Inte bara Turkiet, många stater i Mellanöstern har gjort detta. Men Turkiet har då mycket nära band med Somalia. Och här ser vi då hur den här, igen, den här konfrontationen mellan Israel och Turkiet ligger här under ytan också, såklart.
Men en israelisk potentiell militärbas i Somaliland, alltså. Man undrar ju om det finns en konkret överenskommelse här som redan är klappad och klar. Eller om det är en förhoppning från Israels sida. Vad tror du?
Jag är inte säker på det, men det är ju helt upp. Jag skulle säga att jag är ganska säker på att det Somaliland förstår ju att det är ambitioner. Samtidigt så vet ju de också från Israels håll, alltså samtidigt vet ju de också, det har ju Houthi-rebellerna gått ut med och sagt direkt när de kommenterat detta, att om man har israelisk militärbas där så blir man ett mål för Houthi-rebellerna så att säga. Men det finns ju sedan innan också, Förenade Arabemiraten har en militärbas där och så vidare, och militärbaser ligger liksom från olika stater mellan Östern ligger i en rad av de här olika staterna på Afrikas horn. Turkiet har sin största militärbas utanför Turkiet i Somalia till exempel.
Så lägg ihop alla de här frågorna som vi har talat om nu hittills i avsnittet och berätta vad ni ser hända i Mellanöstern om ni zoomar ut. Vad säger du, Anders Persson, om du skulle beskriva det?
Ja, det första man kan säga är att Mellanöstern för närvarande befinner sig på en bättre plats än vad regionen har gjort tidigare. Så många av länderna här är starkare ekonomiskt, politiskt, diplomatiskt än vad som var fallet för 20 år sedan. Och de har också relativt sett en större betydelse för världspolitiken än vad som var fallet tidigare. Och där ser vi egentligen en motsatt utveckling i Europa, skulle jag säga. Och vi ser ju också att mycket av internationell medling som tidigare sköttes av de skandinaviska länderna, Sverige, Norge, Danmark. Nu sköts utav länderna i Mellanöstern av Qatar, av Saudiarabien, av Oman, av Förenade Arabemiraten och några andra länder också. Så det är ju ett remarkabelt skifte från vår del av världen till Mellanöstern. Och det har att göra med olika saker. Det har att göra med att de här länderna, framförallt i Gulfen, de uppfattas som mer neutrala än vad de skandinaviska länderna uppfattas som. De talar med alla aktörer i internationell politik, från Ryssland till Kina till talibanerna till Hamas och till alla. Och det gör inte vi i Sverige längre.
Jag vet att du tycker det kan vara enkelt att använda den här metaforen om ägg och korgar när det gäller Mellanöstern,
ja,
eller hur?
Precis. De här länderna, de flesta länderna, har placerat sina strategiska ägg i olika korgar. Det vill säga att länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, de har sin största handel idag med Kina. De har sin oljepolitik koordinerad med Ryssland och de har sin säkerhetspolitik framförallt med USA. Och det är en strategi som i nuläget ser ut att vara framgångsrik och som ger olika typer av vinster för de här länderna. Det vill säga att man lyckas att spela ut supermakterna mot varandra och åtminstone för närvarande ha goda relationer med alla dem. Sen om det kommer att hålla i framtiden, det är mer osäkert. Den sista poängen jag skulle vilja göra här är att relationerna mellan Gulfländerna och USA är för närvarande vid en peak. Och Donald Trumps ledarstil passar de här länderna väldigt, väldigt väl. Alltså när han sänder sina släktingar eller golfkompisar eller liknande som sänderbud och så. Vi tolkar det i Sverige som den allra värsta formen av korruption och nepotism, men på många håll i Mellanöstern så tolkas det som att han är seriös och att det är en affärsmodell som man känner igen och uppskattar.
Vad säger du, Isabelle Kirenbäck?
Nej, men jag tänker på det som Anders är inne på med de här äggen och korgarna. Det är ju också ett tydligt tecken på att vi idag pratar ju inom statsvetenskap mycket om att vi lever i en multipolär världsordning idag. Det vill säga att det finns inte bara två stormakter, utan vi har ett rad olika stater som har inflytande på olika sätt. Och det innebär att små eller medelsmå stater har mycket större möjlighet att navigera sin politik och göra precis så som Anders är inne på, att man väljer att ha goda relationer med en rad olika stater som kanske också inte med nödvändighet som kanske faktiskt egentligen är rivaliserande på andra plan, så att säga. Och dessutom så ser vi att mycket av politiken idag är mycket mer transaktionell. Det vill säga att det är mer att man ger och tar. Man vill tjäna någonting på att ha relationer med den andra staten. Och den här mer regelbaserade världsordningen talar vi om som att den är på nedåtgående, så att säga. Så att detta är ju ett uttryck för detta, och det ger ju de här staterna, mindre stater som Qatar och Förenade Arabemiraten som Anders var inne på, de ger dem möjlighet att navigera politiken på ett helt annat sätt än det var tidigare, när man var tvungen, så att säga, att visa sig väldigt starkt allierad med en av de här stormakterna till exempel och hålla andra borta då, så att säga, när världen var mer uppdelad på det sättet.
Så Mellanöstern 2026, mycket lär hända, låter det som.
Ja, det så skulle det kunna vara, men det skulle också kunna vara så att mycket av det vi ser idag kommer att se liknande ut i slutet av nästa år, alltså att saker och ting fryser. Det har vi ju sett tidigare när det gäller inte minst Israel-Palestina-konflikten, och om vi går tillbaka till Gaza så är det väl en farhåga som väldigt många människor har idag som lever i Gaza. Det är att det här kommer att frysas, det kommer att bli något typ av tillstånd där man fortsätter att skicka in humanitär hjälp till Gaza, men man lyckas inte gå vidare i fas 2 eller 3, vilket innebär att civila Gazabor kommer inte ha någon möjlighet att börja bygga upp sina liv. Återuppbyggnaden kommer inte att påbörjas och så vidare. Och en sak vi inte har pratat om är också att det har funnits en idé om att man skulle kunna påbörja vissa av de här sakerna istället i den delen som Israel kontrollerar, som är ungefär 53%. Där finns inte Hamas på samma sätt, som man skulle kunna argumentera för att de är avväpnade. Man skulle kanske kunna få möjlighet att få in en internationell stabiliseringsstyrka med en rad olika länder i det området, just för att Hamas inte finns där. Och sen så skulle man då kunna bygga upp den delen av Gaza, påbörja återuppbyggnaden där, och det finns förslag och initiativ från Förenade Arabemiraten bland annat om att bygga en stort antal bostäder för civila palestinier i närheten av Rafah. Då skulle vi få en uppdelning av Gaza i två olika delar som kommer att utvecklas på väldigt olika sätt. Mm. Så här har vi några olika scenarier kopplat till Gaza som och så det tredje då, såklart att vi går över till fas 2 och det börjar röra på sig. Men det ser vi ju inte att det gör idag i varje fall.
Och hur mycket av framtiden kan ha planlagts under det här mötet mellan Netanyahu och Trump som vi ännu inte känner till, tror ni? Anders, du hintade ju innan om att vi förstås lever i den här ovissheten om exakt vad det här mötet egentligen gav.
Jag är ju alla gånger säker på att det avhandlades mycket mer under det här mötet än vad som kommunicerades utåt. Så på så vis så sitter ju analytiker som jag och Isabel med ett ofullständigt pussel framför oss när vi försöker analysera hur saker och ting kan utkristallisera sig under det kommande året. Man kan ju ha i minne att vid ett av de här tidiga tillfällena när Trump och Netanyahu träffades i början av det här året, då drog de ju upp riktlinjerna för att attackera Iran. Och det var ju ingenting som kommunicerades utåt, men det var ju en väldigt viktig konsekvens av det mötet. Så på samma sätt så kan det ju vara så att det drogs upp riktlinjer igår för utvecklingen framöver i Gaza och i Libanon, i Syrien och Iran som vi i nuläget inte vet om, men som vi kanske får anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle.
Tack för att ni var med, Anders Persson, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, och Isabel Kierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. I radiokorrespondenterna Mellanöstern, det sista avsnittet år 2025. Jag heter Olle Wiberg och tekniker var Maria Stockhaus. Vi önskar ett gott nytt år.